Första Korintierbrevet, första kapitlet. Paulus, kallad till apostel åt Kristus Jesus enligt Guds rådslut, och brodern Sostenes till Guds kyrka i Korint, och till alla andra som åkallar vår Herres Jesu Kristi namn, de i Kristus Jesus helgade, de kallade, de heliga på var sin ort, hos dem och hos oss. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid Gud för er skull, för den Guds nåd som ni fått i Kristus Jesus. Jag tackar för att ni i honom har blivit rika på allt sätt, det må gälla tal eller kunskap. Vittnesbördet om Kristus blev ju fast grundat hos er, så att ni nu inte lider brist på någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herres Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också göra er fast grundare ända till slutet, så att ni står utan skuld på vår Herres Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till att leva i gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Men jag har en vädjan till er, bröder, i vår Herres Jesu Kristi namn, att ni alla är eniga i ert tal och inte låter några partier finnas hos er. Håll troget ihop i hela ert sätt att tänka och tycka. Jag har nämligen fått höra om er, mina bröder, genom dem som kommit från Kloe, att det finns motsättningar bland er. Jag menar att ni var på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, men jag till Apollos, och jag till Kefas, och jag till Kristus. Kan ni dela upp Kristus på det viset? Var det Paulus som blev korsfäst för er? Var det i Pauli namn ni blev döpta? Jag tackar Gud för att jag inte döpte någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen ska kunna säga att ni blev döpta i mitt namn, fast jag döpte visst också de som hör till Stefanas hus. Om jag döpte ännu någon kan jag inte minnas. Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium. Utan alla lärda fraser, för att inte Kristi kors ska bli ett tomt ord. Talet om korset är nämligen dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: det visas vishet ska jag göra om intet, och det klokas klokskap ska jag sätta ur kraft. Vart tog den vise vägen och den skriftlärde? Vad blev det av denna tidsålders hårklyvare? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? För sin visdoms skull lärde världen inte känna Gud när den mötte Guds visdom. Därför fann Gud för gott att låta en dårskap predika som frälsar dem som tror. Så är det ju. Judarna vill ha underverk och grekerna söker efter vishet. Men vi förkunnar en korsfäst Kristus. För judarna är han en anstöt, för hedningarna en dårskap. Men för dem som är kallade, både judar och greker, är han Guds mode, Guds kraft och Guds visdom. Till Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Se nu vilka som blev kallade bland er själva, bröder. Inte var det många som gällde för bildade i världens ögon, inte många mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som gällde för dåraktigt i världen, det utvalde Gud för att han skulle komma det bildade på skam. Och det som i världen gällde för svagt, det utvalde Gud för att han skulle komma det starka på skam. Och det som i världen ansågs för underklass och gällde för ingenting, det utvalde Gud, det som ingenting var, för att han skulle slå ner det som någonting var. Ingen skapad varelse skulle kunna berömma sig inför honom. Hans verk är det att ni är i Kristus Jesus. Han har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet och helgelse och förlossning. För att, som det står skrivet, den som vill berömma sig, han ska berömma sig av Herren. Andra kapitlet. Så var det också med mig, bröder, när jag kom till er. Jag kom inte med någon imponerande vältalighet eller lärdom, när jag förkunnade Guds vittnesbörd för er. Jag hade föresatt mig att hos er skulle jag inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som den korsfäste. Och det var i svaghet och med fruktan och stor ängslan jag trädde upp ibland er. Och mitt sätt att tala och mitt budskap övertygade ingen genom visdomsord, utan bevisningen kom genom ande och kraft, för att er tro inte skulle bli grundad på mänsklig visdom utan på Guds kraft. Men det finns en visdom som vi talar när vi är bland mognade kristna. En visdom som inte tillhör denna tidsålder, inte heller denna tidsålders mäktige, det som nu blir till intet. Utan det är Guds visdom vi talar, en hemlighet som han har hållit dold och om vilken han före alla tidsåldrar hade bestämt att den skulle ge oss del i hans härlighet. Den visdomen har ingen av denna tidsålders mäktige begripet sig på. Hade de gjort det skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Den visdomen lär oss, som skriften säger, vad intet öga sett och intet öra hört och vad intet människohjärta kunnat tänka. Vad Gud berätt åt dem som älskar honom. Allt det har ju Gud uppenbarat för oss genom anden. Anden kan utgrunda allt, också djupen i Guds väsen. Vem vet vad som finns i en människa utom den människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är av Gud, för att vi ska fatta vad det är som Gud har skänkt oss. Och det är detta vi talar om, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som vi lär av anden, så att vi tyder andliga ting med andens egna ord. Människan, sådan hon är av naturen, tar inte emot det som har att göra med Guds ande. Det är en dårskap för henne, hon förstår det inte, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Men den som har anden, han kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens tankar så att han kan ge honom råd? Men vi har fått del i Kristi tankar. Tredje kapitlet. Men till er bröder kunde jag inte tala som till andliga människor. Till kötsliga fick jag tala, till nyfödda barn i Kristus. Mjölk gav jag er, inte fast föda. Det kunde ni ännu inte fördra, och det kan ni inte heller nu. Ni har ju alltjämt kvar ert kötsliga sinne. När ni kan kivas och tvistas, är ni då inte kötsligt sinnade? Lever ni inte precis som andra? När den ene säger, jag håller mig till Paulus, och den andra, jag håller mig till Apollos. Gör ni då inte som andra människor? Vad är väl Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som hjälpte er till tro, var och en med den gåva som Herren gav honom. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Den som planterar betyder ingenting, inte heller den som vattnar. Allt beror på Gud som ger växten. Man kan inte skilja på den som planterar och den som vattnar, även om de var för sig ska få lön efter sitt särskilda arbete. Vi är ju Guds medarbetare. Ni är en Guds åker, ett Guds bygge. Efter den nåd som jag fått lade jag grunden så som en erfaren byggmästare gör. En annan bygger nu vidare på den. Var och en får se till hur han bygger. Till en annan grund kan ingen lägga än den som redan ligger där, och det är Jesus Kristus. Om man nu bygger på den grunden med guld, silver, ädla stenar, trä, halm eller strå, så kommer det att visa sig vad det var för arbete. Herrens dag ska göra det uppenbart. Den bryter in med eld, och elden ska pröva hur det är med vars och ens verk. Om det som någon har byggt består i provet, så ska han få lön. Om det han byggt brinner upp, går hans lön förlorad, men själv ska han bli frälst, så som man räddas tvärs genom lågorna. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom. Till Guds tempel är heligt och det templet det är ni. Ingen bedrager sig själv. Om någon av er tror att han är vis i denna världens mening så behöver han bli en dåre för att sen kunna bli vis. Till denna världens vishet är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet, han snärjer det vis i deras klokskap och på ett annat ställe, Herren känner det visas tankar och vet hur tomma de är. Fjärde kapitlet. Därför ska ingen berömma sig av människor. Allt är ju ert. Det må vara Paulus eller Apollos eller Kefas eller hela världen. Det må gälla liv eller död. Den dag som är eller den som kommer. Allt sammans hör er till. Men ni hör Kristus till och Kristus hör Gud till. Alltså bör man se på oss som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Vad man sen har rätt att begära av en förvaltare, det är att han ska vara trogen. För mig betyder det mycket lite om jag blir ställd till svars inför er eller någon annan mänsklig domstol. Jag vill inte ens sitta till doms över mig själv. Visserligen vet jag ingenting med mig, men det räcker inte för att jag ska vara rättfärdig. Det är Herren som sitter till doms över mig. Fäll alltså inte någon dom förrän tiden är inne, inte förrän Herren kommer. Han ska låta ljuset falla på det som ligger dolt i mörkret och avslöja vad vi innerst ville. Då blir det Gud som delar ut beröm åt var och en. Bröder, det här har jag ju nu skrivit som om det gällde mig och Apollos, men i själva verket för er skull, för att ni av vårt exempel ska lära er den regeln. Inte utöver vad som står skrivet. Så att ni var för sig inte ska bli uppblåsta över någon av oss på bekostnad av en annan. Vem har sagt att du är så märkvärdig? Vad har du som du inte fått till skänks? Och har du nu fått det till skänks, varför skryter du då med det som om det inte vore en gåva? Jaså, ni är redan mätt. Ni är redan rika, ni har redan blivit kungar utan oss. Om ni ändå hade blivit det, då kunde vi ju få regera tillsammans med er. Det tycks mig som om Gud givit oss apostlar den sista platsen bland de som är vigda till döden, så att vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull, ni är så kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är så starka. Ni får äran, vi får skammen. Ännu i denna stund går vi hungriga och törstiga och utan kläder. Vi blir misshandlade, vi flackar omkring utan hem. Vi sliter och arbetar med våra egna händer. Skymfar man oss så välsignar vi. Förföljer man oss så finner vi oss i det. Talar man illa om oss så svarar vi med goda ord. Som världens drägg har vi blivit, ett avskum för alla, ända till nu. Detta skrev jag inte för att skämma ut er, utan som en förmaning till mina älskade barn. Om ni så hade 10 000 uppfostrade i Kristus, så har ni inte mer än en far. Det var ju jag som genom evangelium födde er till liv i Kristus Jesus. Nu vädjar jag till er, följ mitt exempel. Det är därför som jag nu skickar Timoteus till er. Han är min älskade och trogne son i Herren. Han ska påminna er om mina regler för ett kristet liv, så som jag lär ut dem överallt i varenda församling. Kammen tycks ha svällt på några bland er som tror att jag inte ska komma till er. Men om Herren vill kommer jag mycket snart att resa till er. Och då tänker jag ta reda på hur det står till. Inte med orden utan med kraften hos dem som nu är så upplåsta. Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. Hur vill ni ha det? Ska jag komma till er med käppen i hand eller med kärlek och mildhetens ande? Femte kapitlet. Rakt på sak. Det talas om otukt bland er, till och med sådan otukt som inte tillåts ens bland hedningarna. Jag menar att ha sin styvmor till maka. Och ändå kan ni vara upplåsta. Borde ni inte heller ha gripits av en sorg så djup att den som handlat så illa hade skaffats bort ur er krets. För min del har jag, frånvarande till kroppen men närvarande i anden, redan fällt domen över den som gjort något sådant. Vid ett möte i vår Herres Jesu Kristi namn mellan er och min ande och vår Herres Jesu Kristi kraft som är med oss. Den mannen ska överlämnas åt Satan till kroppens fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Ni har verkligen ingenting att berömma er av. Vet ni inte att lite surdeg får hela degen att jäsa? Rensa ut den gamla surdegen så att ni kan bli en ny deg. Ni är ju osyrade. Vårt påskalam är ju slaktat och det är Kristus. Låt oss alltså hålla högtid inte med gammal surdeg, inte med ondskans och illviljans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. I mitt brev skrev jag till er att ni inte skulle umgås med otuktiga människor. Jag menade inte denna världens otuktiga människor i största allmänhet, inte alla giriga och rövare och avgudadyrkare. Då fick ni ju lov att flytta bort ur världen. Men nu menade jag med det, jag skrev till er, att om någon som räknas till församlingen är otuktig eller girig eller ovettig, en avgudadyrkare eller drinkare eller rövare, då ska ni inte umgås med honom och inte heller äta i hans sällskap. Är det min sak att döma de som står utanför? Det är väl de som är innanför som ni har att döma. De som står utanför kommer Gud att döma. Den som är ond ska ni skaffa bort ifrån er. 6. Hur kan någon bland er som har sak mot en annan understå sig att gå till rätta inför de ogudaktiga och inte inför de kristna? Vet ni då inte att det är de kristna som ska döma världen? Om nu hela världen ska dömas av er, är ni då inte goda nog att döma i några futtiga småmål? Vet ni inte att vi kommer att få döma änglar? Ska vi då inte kunna döma vardagens småsaker? Om ni nu går till rätta med varandra om sådana vardagligheter, vilka sätter ni då till domare? De som inte har något anseende alls i församlingen. Till er skam måste det sägas. Finns det då inte bland er någon enda förståndig människa som skulle kunna döma mellan sina bröder? Måste istället den ene brodern processa mot den andra och det inför dem som inte tror. Överhuvud är redan det ett nederlag för er, att ni låter det gå till rättegång er emellan. Varför lider ni inte heller orätt? Varför låter ni dem inte heller ta det som är ert? Istället gör ni orätt och tar ifrån andra och det från era bröder. Eller vet ni inte att det som gör orätt inte ska få ärva Guds rike? Låt ingen vila bort er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare ska få ärva Guds rike. Varken det som lånar sig till onaturlig otukt eller det som utövar den. Inte heller tjuvar, inte giriga, inte ovettiga, inte rövare. Sådana var några av er själva förut. Men ni har blivit rentvådda, ni har blivit helgade. Ni är rättfärdiggjorda genom Herrens Jesu Kristi namn och vår Guds ande. Jag har lov till allt, men allt är inte nyttigt. Jag har lov till allt, men jag får inte låta någonting ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, och Gud kommer att göra slut på båda dera. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen. Gud låter ingen dera förgås. Herren uppväckte han och oss kommer han att uppväcka genom sin kraft. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag nu ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Otänkbart. Vet ni inte att den som håller sig till en sköka blir en kropp med henne? De två skall bli ett kött, säger skriften. Men den som håller sig till Herren blir en ande med honom. Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa kan begå sker utanför kroppen. Men den som begår otukt, han syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är ju köpta för full betalning. Förhärliga då Gud i er kropp. 7. Vad så beträffar de frågor ni skrivit om, så är det visserligen gott för en man att inte komma vid någon kvinna. Men för att undgå otukt får var och en äga sin egen hustru, och varje kvinna får ha sin egen make. Åt hustrun ska mannen ge vad hon har rätt till, och hustrun på samma sätt åt sin make. Hustrun har inte ensam rätt till sin kropp, den tillhör mannen. På samma sätt har mannen inte ensam rätt till sin kropp, den tillhör hustrun. Dra er inte ifrån varandra, utom möjligen med båda samtycke under en begränsad tid för att helt kunna ägna er åt bönen och sen komma tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte rår med att leva återhållsamt. Detta säger jag som ett råd, inte som en befallning. Helst ville jag att alla vore som jag, men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud. Den ene så, den andra så. Till ogifta och änkor säger jag att det är bäst för dem om de förblir ogifta som jag. Men kan de inte leva avhållsamt, så bör de gifta sig. Det är bättre att gifta sig än att vara upptända av begär. För de gifta har jag ett bud som inte kommer från mig utan från Herren. En hustru får inte skiljas från sin man. Skulle det ändå hända att hon blir skild, så ska hon förbli ogift eller också försona sig med sin man. Och en man får inte skilja sig från sin hustru. Till det andra säger jag, utan att ha något ord från Herren. Om någon av bröderna har en hustru som inte tror, och hon är villig att leva tillsammans med honom, så får han inte skilja sig från henne. Och en hustru som har en man som inte tror, men som är villig att leva tillsammans med henne, får inte skilja sig från mannen. Mannen som inte tror är nämligen helgad genom sin hustru, och den hustru som inte tror är helgad genom att ha en kristen man. Annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga. Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom få det. En broder eller syster är inte bunden av något tvång i sådana fall. Ty Gud har kallat oss att leva i frid. Hur kan du veta, du hustru, att du kommer att rädda din man? Och du man, hur vet du om du kan rädda din hustru? Annars gäller den regeln att var och en skall fortsätta på den plats som blivit honom tilldelad av Gud, sådan han var när Gud kallade honom. Det är så jag förordnar i alla församlingar. Var någon omskuren när han blev kallad, så skall han inte försöka bli som en oomskuren. Var någon oomskuren när han blev kallad, så skall han inte omskäras. Omskärelsen betyder ingenting. Att man är oomskuren betyder heller ingenting. Men däremot att man håller Guds bud. För var och en gäller den kallelse i vilken han blev kallad. I den ska han förbli. Var du slav när du blev kallad, sörj inte över det. Men kan du bli fri, så ta hellre vara på den möjligheten. Den slav som blivit kallad till kristen är Kristi frigivne, och den frie som har blivit kallad är Kristi slav. Ni är köpta för full betalning. Bli inte slavar under människor. Bli kvar hos Gud, bröder, var och en på den plats där han blir kallad. I fråga om dem som lever i celibat har jag inte någon Herrens befallning att åberopa, men jag säger min mening som en människa som genom Herrens barmhärtighet är värd er tillit. Jag menar att detta är det bästa med tanke på det hårda betryck ni lever under. Det är bäst för en människa att leva så. Har du bundit dig vid en kvinna, försök då inte bli fri. Har du inte något sådant band till en kvinna, Försök då inte finna någon att binda dig vid. Men skulle du gifta dig så begår du ingen synd. Och om den kvinnan som tänkt leva i celibat gifter sig så begår hon ingen synd. Men det kommer att få jordiska bekymmer och de vill jag gärna förskona er ifrån. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Hedan efter bör också de som har hustrur leva som om de inga hade. Och de som gråter, som gräter det icke. Och de som gläder sig, som gladde det sig inte. Och de som köper, som finger det ingenting behålla. Och de som gör sig nytta av denna världen, som hade det ingen nytta av den. Till denna världen går emot sin upplösning. Det är bekymmer jag vill bespara er. En ogift man bekymrar sig om det som hör Herren till. Han vill göra honom till lags. Men den gifte mannen bekymrar sig om det som har med denna världen att göra. Han vill vara sin hustru till lags. Och så blir han splittrad. En ogift kvinna och en jungfru bekymrar sig båda om det som hör Herren till. För att kunna vara heliga till kropp och själ. Men den som är gift bekymrar sig om det som har med denna världen att göra. Hon vill vara mannen till lags. Detta säger jag därför att jag tänker på ert eget bästa. Inte för att fånga er i en snara. Jag bara visar er ett förnämligt sätt att leva. Där man håller sig troget till Herren utan alla sidoblickar. Om en man som lever med en kvinna i celibat känner med sig att han handlar otillbörligt mot henne, ifall hans drift blir honom övermäktig, och om det nu så måste vara, så må han göra som han vill och syndar inte med det. De bör gifta sig. Men den som har en fast föresats i hjärtat och inte står under något tvång, utan har kontroll över sin vilja och har kommit till det beslutet i sitt hjärta, att han ska låta den kvinna förbli jungfru som han delar celibatet med, då gör han väl. Alltså gör den väl som gifter sig med sin kamrat i celibatet, men den som inte gifter sig handlar bättre. En kvinna är bunden så länge hennes man lever, men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det sker i Herren. Men lyckligare är hon om hon förblir sådan hon var. Det är nu min mening och jag tror att också jag har Guds ande. 8:e kapitlet. När det så gäller kött som offrats åt avgudarna så vet vi att upplysta är vi alla. Att vara upplyst, det upplåser, men kärleken uppbygger. Om någon tror att han verkligen är upplyst så har han ännu inte förstått vad det är att vara upplyst. Men om någon älskar Gud, då är han upplyst av honom. När det nu gäller att äta kött som offrats åt avgudarna, så vet vi att ingen enda avgud i hela världen verkligen finns till och att det inte existerar någon Gud utom den enda guden. Även om det nu skulle finnas så kallade gudar, det må sedan vara i himlen eller på jorden. För gudar och herrar finns det ju många. För oss finns ändå bara en Gud, Fadern. Av honom är allting och till honom är vi. För oss finns bara en Herre, Jesus Kristus. Genom honom är allting och genom honom är vi. Men den insikten har inte alla. Det finns några som ändå tills nu varit så vana att dyrka en avgud att det för dem blir ett avguda offer när de äter, och då får de fläckar på samvetet som är för svagt till sådant. Maten kan inte föra oss närmare Gud. Vi förlorar ingenting om vi inte äter. Inte heller vinner vi något om vi äter. Men se till att denna er frihet inte blir de svaga till fall. Om nämligen någon får se dig som hör till de upplysta ligga till bords i ett tempel, kommer inte då samvetet hos din svage broder att uppbyggas så att han äter av avgudaoffret? Så går den svage förlorad genom att du är upplyst. Han, din broder, som Kristus har lidit döden för. Men om ni syndar mot era bröder på det viset och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Därför, om maten kan bringa min broder på fall, då avstår jag hellre från kött för alla tider för att inte bli min broder till fall. 9. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus vår Herre? Är ni inte mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra, så är jag det åtminstone för er. Inseglet på mitt apostolat, det är ju ni i Herren. Här har ni mitt försvar mot dem som sätter sig till doms över mig. Har jag inte rätt till mat och dryck? Har jag inte rätt att föra med mig en syster som hustru? Jag som de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas. Eller är det bara jag och Barnabas som inte är befriade från kroppsarbete? Vem har någonsin tjänat som knäckt på egen såld? Vem planterar en vingård och äter inte av druvorna? Eller vem vallar en jord och lever inte av mjölken från den? Är det bara mänskliga ordningar jag nu talar om? Också lagen säger det, inte sant? I Mose lag står det ju skrivet: bind inte mulen till på oxen när han tröskar. Har Gud sådan omsorg om oxarna? Eller säger han det inte i varje fall med tanke på oss? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer ska plöja på en förhoppning och den som tröskar ska ha hopp om att få sin del. Om jag har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket om jag skördar av er jordiska goda? Om andra har den rätten över er, nog borde jag väl ha den ännu mer. Men den rätten har jag inte gjort bruk av, utan jag bär hela bördan själv för att inte lägga något hinder i vägen för Kristi evangelium. Vet ni inte att det som sköter tempeltjänsten får äta av det som frambärs i templet? Och att det som gör tjänst vid altaret får sin del när altaret får sin. Så har också Herren förordnat att det som förkunnar evangelium ska leva av evangelium. Men för min del har jag inte använt mig av detta, inte på någon punkt. Detta skriver jag inte för att nu få ut min rätt, hellre vill jag då dö. Ingen ska få ta min berömmelse ifrån mig. Om jag förkunnar evangelium så har jag ingenting att berömma mig av. Det är ett tvång som vilar över mig. Ve mig om jag inte förkunnar evangelium. Gör jag det av eget val, då har jag rätt till lön. Är det min skyldighet, då är jag bara en förvaltare, fast betrodd med ett stort uppdrag. Vad för lön får jag då? Jo, att när jag predikar kan jag erbjuda evangeliet utan kostnad för någon och behöver inte göra bruk av den rätt som evangeliet ger mig. Fastän jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto flera. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som står under Mose lag har jag blivit som en lagtrogen för att vinna de lagtrogna, fast jag själv inte står under lagen. För de som lever utan lag har jag blivit som vore jag utan lag, för att vinna dem som ingen lag har, fast jag inte är fri från Guds lag, utan bunden av Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag, för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att i alla fall vinna några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att det ska komma också mig till godo. Vet ni inte att fast det som löper på banan allesammans löper, så är det bara en som vinner priset. På det viset ska ni löpa, så att ni vinner. Men var och en som tävlar, han får leva återhållsamt på alla vis. Idrottsmannen för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att få en oförvissnelig. För min del löper jag inte i blindo. Jag kämpar inte som den som missar sina slag. Istället ger jag min kropp vad den tål och tvingar den till lydnad för att jag inte själv ska bli underkänd sen jag predikat för andra. 10. Jag ber er bröder lägga märke till en sak. Våra fäder var alla under molnskyn. Alla gick de genom havet. Alla blev de döpta till Moses i molnet och i havet. Alla åt de samma andliga mat. Alla drack de samma andliga dryck. De drack ju ur den andliga klippa som följde dem. Den klippan var Kristus. Men ändå fann de flesta av dem inte nåd inför Gud. De följde och låg utströdda i öknen. Detta är förebilder som vi kan lära något av, så att vi inte har begär till det onda, så som de hade. Bli inte heller avgudadyrkare som några bland dem. Det står ju skrivet. Folket slog sig ner för att äta och dricka och stod så upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt. Några av dem gjorde det och de förgicks. 23 000 på en och samma dag. Låt oss inte heller fresta Herren. Några bland dem frestade honom och det dödades av ormarna. Knorra inte heller. Några bland dem knorrade och de dödades av fördärvaren. I detta som hände dem ligger en förebild. Det blev nedtecknat till förmaning för oss som lever med tidernas ände för ögonen. Därför må den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen frestelse har drabbat er utöver vad andra människor får pröva på. Och Gud är trofast. Han skall inte tillåta att ni frestas över förmåga, utan han kommer att bereda er en utväg samtidigt med frestelsen, så att ni kan härda ut. Alltså mina älskade, håll er borta från avgudadyrkan. Jag vädjar till ert sunda förstånd. Döm själva om det jag säger. Välsignelsens kalk som vi välsignar, ge den oss inte del i Kristi blod. Brödet som vi bryter, ge det oss inte del i Kristi kropp. Ett bröd är det. Därför är vi en kropp, fast vi är många. Alla får ju del av detta enda bröd. Se på det Israel som är det jordiska. Det som äter av offret får det inte del av altaret. Vad menar jag nu? Att avguda offer betyder något? Att en avgud är något? Nej, men att det som de offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud. Jag vill inte att ni ska ha något gemensamt med de onda andarna. Ni kan inte dricka både Herrens kalk och de onda andarnas. Ni kan inte vara gäster både vid Herrens bord och de onda andarnas. Vågar vi verkligen utmana Herren? Inte är vi väl starkare än han? Vi har lov till allt. Men allt är inte nyttigt. Vi har lov till allt. Men det är inte allt som uppbygger. Tänk inte på dig själv utan på andra. Allt som säljs på torget kan ni äta utan att göra några frågor för samvetets skull. Till jorden är Herren så allt vad därpå är. Om någon av dem som inte tror bjuder er hem till sig och ni vill gå dit, så kan ni äta av allt som sätts fram för er utan att göra några frågor för samvetets skull. Men om någon säger er, det här är offerkött, då ska ni inte äta av det, för hans skull som lät er veta det och för samvetets skull. Jag menar inte för ditt eget samvetets skull, utan av hänsyn till den andres. Ty varför ska jag nödga en annan samvete att döma min frihet? Om jag för min del kan äta sådant med tacksamhet, så skall det inte behöva bli orsak till att man talar illa om mig för något som jag tackar Gud för. Alltså, Vare sig ni äter eller dricker eller vad ni än gör det till Guds ära. Såra inga samveten, varken hos judar eller greker eller Guds församling. Gör som jag, som i allting försöker ta hänsyn till alla och inte tänker på vad som är bäst för mig själv utan för alla de andra, för att det ska bli frälsta. Följ mitt exempel så som jag följer Kristi. 11:e kapitlet. Jag måste ge er beröm för att ni allting försöker minnas hur jag gjorde och för att ni håller fast vid de lärdomar som jag förmedlade till er. Men jag vill att ni ska veta detta. Kristus är var mans huvud, mannen är hustruns huvud och Gud är Kristi huvud. Var man som ber eller profeterar med något på huvudet, han vanärar sitt huvud. Och varje kvinna som ber eller profeterar utan slöja på huvudet, hon vanärar sitt huvud. Det kan komma på ett ut om hon rakar håret av sig. Vill en kvinna inte bära slöja, kan hon lika gärna låta skära håret av sig. Är det nu skamligt för en kvinna att låta skära håret av sig eller raka sitt huvud, så bör hon också bära slöja. En man behöver inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och härlighet. Men kvinnan är mannens härlighet. Mannen är ju inte tagen av kvinnan, utan kvinnan av mannen. Mannen blev inte heller skapad för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens. Därför bör kvinnan ha en makt på sitt huvud för änglarnas skull. Men i Herren är det så att varken kvinnan är något utan mannen och mannen utan kvinnan. Till liksom kvinnan blir tagen från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt sammans kommer från Gud. Vad tycker ni själva? Passar det sig att en kvinna ber till Gud med obetäckt huvud? Lär er inte själva naturen att om en man har långt hår så är det en skam för honom. Men om en kvinna har det så är det en heder för henne. Håret har hon ju fått som en slöja. Vill nu någon säga emot så har vi i varje fall inte den seden och inte heller någon annan av Guds församlingar. När jag nu ger er föreskrifter så är det en sak jag inte kan berömma hos er, att ni kommer samman på ett sätt som blir mera till skada än gagn. För det första påstås det att när ni samlas till församlingens gemensamma gudstjänst så delar ni upp er i grupper, och delvis tror jag det är så. Nu kan också partierna bland er ha sin betydelse. Genom dem blir uppenbarat vilka bland er som håller måttet. När ni alltså samlas till gemensam gudstjänst kan ni inte fira Herrens måltid. Vid måltiden äter ju var och en i förväg sin egen mat. Den ene sitter där hungrig, den andra överlastar sig. Har ni då inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller har ni så lite aktning för Guds församling att ni låter de fattiga bli utskämda? Vad ska jag säga om er? Berömma er. Inte i den här saken. Jag har nämligen mottagit detta från Herren, som jag också förmedlat till er. I den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, bad tacksägelsebönen, bröt det och sade: detta är min kropp, den som offras för er. Gör detta till min åminnelse. På samma sätt tog han också kalken efter måltiden och sade: denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker den, så gör det till min åminnelse. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av kalken, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Alltså, den som äter brödet eller dricker av kalken på ett ovärdigt sätt, han försyndar sig mot Herrens kropp och mot hans blod. Därför ska en människa pröva sig själv och sedan äta av brödet och dricka av kalken. Ty den som äter och dricker utan att besinna att detta är Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många svaga och sjuka ibland er, och ganska många är det som avsomnar. Dömde vi oss själva skulle vi inte bli dömda. Men blir vi nu dömda så är det Herren som tuktar oss för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Alltså mina bröder, när ni samlas till nattvard så vänta på varandra. Är någon hungrig så får han äta hemma för att inte er sammankomst ska bli er till dom. Om det övriga ska jag ge er föreskrifter när jag kommer. 12 kapitlet. Och så angår andens gåvor, så låt mig förklara för er, mina bröder, hur det förhåller sig med dem. Ni vet att när ni var hedningar så var det något övermäktigt som drog er till de tigande avgudabilderna. Därför vill jag nu förklara för er att ingen som talar vad Guds ande inger honom kan säga: förbannad vare Jesus. Och inte heller kan någon säga: Jesus är Herren, om det inte ges honom av den heliga ande. Det är skillnad på andens gåvor, men anden är en och densamme. Det är skillnad på tjänsterna, men Herren är en och densamme. Det är skillnad på kraftgärningarna, men Gud är en och densamme. Han som verkar allt i alla. Det är gåvor i vilka anden uppenbarar sig ges åt var och en så att de kan bli till nytta. Åt den ene skänkes visdomens ord genom anden. En annan kan tala kunskapens ord i kraft av samma ande. Ännu en annan får tro i samma ande. Någon får hebregdagörelsens gåvor i samma ena ande. En annan kan utföra kraftgärningar. En annan får profetians gåva. En annan kan skilja på andar. Ännu en annan får olika slags tungotal som gåva. En annan kan tolka tungotalet. Men allt detta verkar den samma ena anden i det att han tilldelar var och en någon särskild gåva så som han själv vill. Ni vet ju hur det är med kroppen. Den är en, men den har många lemmar. Alla kroppens lemmar, som många de är, utgör en enda kropp. På samma sätt är det med Kristus. I en och samma ande blev vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Vi må vara judar eller greker, slavar eller fria, och alla fick vi en och samma ande utgjuten över oss. Nu består ju kroppen inte av en enda lem utan av många. Skulle foten säga: jag är inte hand, jag hör inte till kroppen, så upphör den inte för det att vara en del av kroppen. Och om örat skulle säga: jag är inte något öga, jag hör inte till kroppen, så upphör det ändå inte att vara en del av kroppen. Om hela kroppen vore öga, vad blev det då av örat? Och om örat vore allt, vad blev det av näsan? Men nu har Gud infogat lemmarna i kroppen, var och en på det vis som han själv har velat. Vore allt sammans en enda lem, vad blev det då av kroppen? Men nu har vi många lemmar och en kropp. Ögat kan inte säga till handen: dig behöver jag inte. Inte heller kan huvudet säga till fötterna: er behöver jag inte. Tvärtom är det så att vi nödvändigt behöver de delar av kroppen som kan tyckas vara svagast. Och de kroppsdelar som inte räknas till det ädlare, den visar man en särskild omsorg när man klär sig. Och vad man blygs för, det behandlar man med särskild takt, vilket inte behövs med det som ingen blygs för. Men nu har Gud fogat samman kroppen på ett sådant sätt att det som var tillbakasatt fick en särskild heder. Just för att det inte skulle uppstå någon söndring i kroppen, utan alla lemmarna endräktigt skulle ha omsorg om varandra. Lider nu en lem, så lider alla de andra med den. Blir en lem ärad, så deltar alla de andra i glädjen. Så är ni alltså Kristi kropp och hans lemmar var på sin plats. I kyrkan har Gud för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, Vidare har han givit oss kraftgärningarna och hebreerbrevets gåvor. Gåvan att ta sig an människor, att stå i ledningen och att tala med tungor. Inte väl alla apostlar, inte är alla profeter, inte är alla lärare, inte kan alla göra kraftgärningar. Inte har alla hebreerbrevets gåvor, inte kan väl alla tala med tungor, inte kan alla uttyda. Sök alltså efter de största nådegåvorna, och nu ska jag visa er ännu en väg, den förnämligaste av alla. 13 kapitlet. Jag må tala både människors och änglars tungomål. Har jag inte kärlek, så blir jag ändå bara en dånande malm och en skrällande symbol. Jag må ha profetians gåva och veta alla hemligheter och äga all kunskap. Jag må ha den tro som förflyttar berg. Har jag inte kärlek så är jag ändå ingenting. Jag må skänka bort allt jag äger till bröd åt de hungrande. Jag må offra min kropp till att brännas upp. Har jag inte kärlek så gagnar det mig intet. Kärleken har tålamod. Kärleken är ömsint. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den förhäver sig inte. Den bär sig inte illa åt. Den söker inte sitt. Den fattar inte humör. Den bär inte agg för en oförrätt. Den gläder sig inte åt det som är vrångt men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig. Profetians gåvor, de ska försvinna. Tungomålstalandet, det kommer att tystna. Kunskapen, den ska få en ände. Ett styckverk är allt vi vet. Ett styckverk, det vi profeterar. Men när det kommer som är helt, då får styckverket en ände. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn, resonerade som ett barn. Men sen jag blivit man har jag slutat med det som hör barnet till. Nu ser vi en dunkel bild i en spegel. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk. Då ska jag känna honom så helt som jag blivit känd av honom. Så blir det beståndande. Tron, hoppet, kärleken. Dessa tre. Men störst bland dem är kärleken. 14 kapitlet. Sök först och sist efter kärleken, men försök också få de andliga gåvorna, i synnerhet att kunna profetera. Den som talar i tungor, han talar ju inte för människor utan för Gud. Ingen förstår honom, det är hemligheter han talar i anden. Men den som profeterar, han talar för människor, till uppbyggelse, förmaning och tröst. Den som talar i tungor uppbygger sig själv, men den som profeterar bygger upp kyrkan. Jag skulle önska att ni alla talade med tungor, men ännu hellre att ni profeterade. Den som profeterar är för mer än den som talar med tungor, såvida den inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Antag, bröder, att jag kommer till er och talar med tungor. Vad nytta gör jag er med det, om jag inte talar sådan som innehåller en uppenbarelse eller profetia eller ger er kunskap eller undervisning? På samma sätt är det ju med döda ting som ger ljud ifrån sig, en flöjt till exempel eller en cittra. Om tonerna inte kan skiljas från varandra, hur kan man då veta vad som spelas? Och om trumpeten bara ger ett oklart ljud, vem rustar sig då till strid? Likadant är det med er. Om ni inte frambringar tydliga ord med tungan, hur ska man då kunna förstå vad ni säger? Ni talar ju i vädret. Det finns, vem vet hur många språk i världen, och inget består av ljud utan mening. Förstår jag inte meningen med ljuden, så förblir jag en främling för den som talar och han för mig. Likadant är det med er. När ni nu är så ivriga att få andegåvor, så var ivriga att få hela överflödet av de gåvor som kan bli församlingen till uppbyggelse. Därför skall den som talar med tungor bedja Gud om gåvan att uttyda. Om jag nämligen bär fram min tacksägelse som tungotal, så är det min ande som ber, men mitt förstånd får ingen behållning. Hur ska jag nu göra? Jag skall bedja med anden, men jag skall också bedja med förståndet. Jag skall lovsjunga med anden, men jag skall också lovsjunga med förståndet. Ty om det bara är min ande som prisar Gud, hur skall då någon som sitter på deras plats som ännu inte är döpta kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han vet ju inte vad du säger. Nog är din tacksägelse god, men ingen annan blir uppbyggd av den. Jag tackar Gud för att jag talar tungomål mer än i alla. Men vid gudstjänsten vill jag hellre tala 5 ord med mitt förstånd till undervisning också för andra än 10 000 i tungotal. Bröder, var nu inte barn till förståndet, utan var barn och små när det gäller ondskan, men fullvuxna när det gäller förståndet. I lagen står det skrivet: på främmande tungomål och med främlingars läppar skall jag tala till detta folk, och inte ens då skall de lyssna till mig, säger Herren. Alltså är tungotalet ett tecken, inte för dem som tror utan för de otrogna, medan profetian är till, inte för de otrogna utan för dem som tror. Om nu hela församlingen kommer samman till gudstjänst och alla talade med tungor, och några kommer dit som ännu inte är döpta eller som hör till de otrogna, skulle det då inte säga att ni var från vettet? Men om alla profeterade och någon otrogen kom in, eller någon som inte är döpt ännu, då skulle han känna sig överbevisad och dömd av alla. Hans hjärtas hemlighet skulle avslöjas, och så skulle han falla ner på sitt ansikte och ge Gud äran och betyga att Gud verkligen är ibland er. Alltså, bröder, när ni samlas till gudstjänst, så medverkar var och en på sitt sätt, kanske med en psalm eller någon undervisning eller en uppenbarelse eller med tungotal eller uttydning. Allt ska vara sådant att det tjänar till uppbyggelse. Är det fråga om tungotal, så får 2 eller högst 3 tala, en i sänder, och det ska finnas en som uttyder. Finns det inte det, så skall han som talar med tungor tiga vid gudstjänsten. Han får tala för sig själv och för Gud. Av profeterna får 2 eller 3 tala, och de andra ska pröva vad som sagts. Om någon av dem som sitter där får en uppenbarelse, så skall den första tiga. Ni kan alla få profetera i tur och ordning, så att alla får lära sig något och alla blir förmanade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Gud är ju inte oordningens Gud utan fridens. Liksom i alla kristna församlingar skall kvinnorna tiga vid gudstjänsterna. Det är inte tillåtet för dem att tala där, utan de bör underordna sig så som också lagen säger. Men är det så att de vill veta något, så får de fråga sina egna män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala vid gudstjänsten. Eller är det från er som Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? Om någon tror att han är en profet eller begåvad med anden, då skall han veta att det jag nu skriver till er är ett bud från Herren. Om någon inte erkänner det, så kommer Gud inte att kännas vid honom. Alltså, mina bröder, var ivriga att få profetians gåva och hindra inte tungotalet, men låt allt gå värdigt till och med ordning. 15 kapitlet. Jag vill påminna er, bröder, om det evangelium jag predikade för er, det som ni också tog emot, det som ni också står fast vid, det som också blir er till frälsning om ni håller fast vid det ord i vilka jag gav er evangeliet. För så vitt det inte var till ingen nytta att ni kom till tro. Jag förmedlade till er som ett huvudstycke vad jag själv fått mottaga. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begraven. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Sedan visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. De flesta av dem lever ännu, fast några är avsomnade. Sedan visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är som ett ofullgånget foster. Jag är ju den ringaste bland apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, jag som har förföljt Guds kyrka. Genom Guds nåd är jag vad jag är, och Guds nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som var med mig. Det må nu vara jag eller någon av de andra. Så är det vi predikar, och så var det ni kom till tro. Om det nu predikas om Kristus att han har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Finns det ingen uppståndelse från de döda, så har inte heller Kristus uppstått. Har Kristus inte uppstått, då är vår förkunnelse bara tomma ord. Också er tro är bara tomma ord. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Vi som vittnat tvärt emot Gud att han uppväckte Kristus som han alltså inte har uppväckt eftersom de döda inte kan uppväckas. Kan de döda inte uppväckas så har inte heller Kristus blivit uppväckt. Men om Kristus inte har blivit uppväckt då är er tro en illusion. Då är ni alltjämt kvar i era synder. Då har också det gått förlorade som har dött i tron på Kristus. Om det bara var här i livet som Kristus var vårt hopp, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som förstlingen bland de avsomnade. Genom en människa kom döden in i världen, därför har också uppståndelsen från de döda kommit genom en människa. Det liksom genom Adam alla måste dö, så skall också genom Kristus alla göras levande. Men var och en i sin bestämda ordning, Kristus som förstlingen, sen vid hans tillkommelse det som tillhör honom. Sen kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han har gjort om intet alla förstar, alla väldigheter och makter i andevärlden. Han måste nämligen regera tills Gud lagt alla fiender under hans fötter. Den sista fienden som till intet görs är döden. Till allt lade han under hans fötter. När det heter allt så är naturligtvis Gud undantagen. Han som underordnar allt under Kristus. När Gud har underordnat allt under honom. Då skall sonen själv underordna sig under den som underordnat honom allt, för att Gud ska bli allt i alla. Varför låter annars somliga döpa sig för de döda, om de döda överhuvudet inte uppstår? Varför skall man då låta döpa sig för dem? Varför skulle vi själva oavlåtligt utsätta oss för faror? Ja, bröder, så sant som ni är min berömmelse i Kristus Jesus vår Herre, jag lider döden var dag. Om jag hade trott, som de flesta tror, när jag kämpade med vilddjuren i Efesus, vad skulle det då ha tjänat till om de döda inte uppstår? Låt oss då äta och dricka, imorgon ska vi ju dö. Låt er inte förvillas. Ett dåligt sällskap bryter ner den bästa sed. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen riktig kunskap om Gud. Till er skam måste jag säga det. Nu kanske någon frågar, hur uppstår de döda? Med hurudan kropp träder de fram? Du dåraktiga människa, det du sår, det får ju inte liv om det inte dör. Och det du sår, det har ju inte samma gestalt som den planta som ska komma upp. Det är ett naket korn, kanske vete, kanske något annat. Gud ger det den gestalt som han vill. Åt varje frö en särskild kropp. Alla levande varelser har inte samma slags kött. Människor har ett slags kött, husdjuren ett annat, fåglarna ännu ett annat och fiskarna ännu ett. Det finns himmelska kroppar och det finns jordiska kroppar. Men det himmelska har sin särskilda härlighet, det jordiska har en annan. Solen har sin härlighet och månen har sin, stjärnorna har sin och den ena stjärnan skiljer sig från den andra i härlighet. Så är det också vid de dödas uppståndelse. Vad som sås förgängligt, det uppstår oförgängligt. Vad som sås i ringhet, det uppstår i härlighet. Vad som sås i svaghet, det uppstår i kraft. Här sås en jordisk kropp, där uppstår en andlig kropp. Om det finns jordiska kroppar med själ i sig, så finns det också andliga kroppar. Därför heter det så. Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ. Den sista Adam blev en ande som ger liv. Men det som var ande kom inte först, utan det som var själ. Sedan kom det som var ande. Den första människan var från jorden, danad av stoft. Den andra människan är från himmelen. Sådan som den jordiska människan var, sådana är också det jordiska, och sådan den himmelska är, sådana är också det himmelska. Och liksom vi varit avbilder av den jordiska, så skall vi också bli avbilder av den himmelska. Vad jag menar, bröder, är detta. Kött och blod kan inte ärva Guds rike, inte heller kommer det förgängliga att ärva oförgänglighet. Se, jag vill låta er veta en hemlighet. Vi kommer inte alla att avsomna, men alla skall vi bli förvandlade i ett nu, på ett ögonblick, vid ljudet av den sista basunen. Till en basun ska ljuda, och de döda skall stå upp, oförgängliga, och vi andra skall förvandlas. Till detta förgängliga måste klädas i oförgänglighet, och detta dödliga klädas i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga har klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Alltså mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk. Ni vet ju att ert arbete inte är fåfängt i Herren. 16 kapitlet. Vad så beträffar insamlingen till de heliga, bör också ni göra på samma sätt som jag föreskrivit för Galatiens församlingar. På söndagen skall var och en av er hemma hos sig lägga av och spara vad han lyckats samla ihop, så att insamlingen inte behöver börja först då jag kommer. När jag sen är hos er ska jag låta dem som ni utser resa med anbefallningsbrev och överbringa er gåva till Jerusalem. Om saken motiverar att jag själv reser, så får de resa med mig. När jag hunnit genom Makedonien tänker jag komma till er. Makedonien tänker jag bara resa igenom. Men hos er kanske jag stannar en tid, eller rent av övervintrar, i hopp att ni hjälper mig vidare dit vägen sen kan bära. Den här gången vill jag inte bara se er på genomresa, utan hoppas att få vara kvar hos er någon tid, om Gud så vill. I Efesus tänker jag nämligen stanna till pingst, eftersom det öppnat sig en dörr för mig på vid gavel med många möjligheter och även många motståndare. Om Timoteus kommer, Så se till att han kan känna sig trygg hos er. Det är ju Herrens verk han utför, han som jag. Ingen får ringakta honom. Låt honom sen fara vidare i frid så att han kan komma till mig. Jag väntar på honom och bröderna med. Vad sen beträffar broder Apollos så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er. Han är dock alldeles ovillig att komma nu, men han kommer när han får tillfälle. Vaka, stå fasta i tron, var män, var starka. Låt allt ni gör bli gjort i kärlek. Ännu en bön har jag till er bröder. Ni känner ju de som hör till Stefanas hus. De är förstlingen i Akaja och de har ställt sig helt i de heligas tjänst. Därför ska ni också underordna er under dem och alla som hjälper dem som står med i arbetet. Jag gläder mig åt att ha Stefanas och Fortunatus och Achaicus här. De har tröstat mig i saknaden efter er. De har givit nytt mod åt min ande liksom åt er. Visa nu att ni uppskattar sådana män. Församlingarna i Asien hälsar till er. Ni får många hälsningar från Aquila och Priska och den församling som kommer samman i deras hus. Alla bröderna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss. Denna hälsning skriver jag, Paulus, med egen hand. Om någon icke älskar Herren, vare han förbannad. Maranatha. Herren Jesu nåd vare med er. Min kärlek är med er alla, i Kristus Jesus.